Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nu var det en vecka sedan vi hördes här i podden, jag och Sara. Ni lyssnar på podden Vis och Svärm on the run, som kommer ut på söndagar som vanligt. Och jag är väldigt nyfiken på nu, Sara, hur fotograferingen med Elias gick här nu förra veckan.
Det gick ju faktiskt jättebra. De sa, oj, det var en stor kille. Men det var inga problem.
Han fick inte liksom så här, nej, det här går inte, ni får vända. Han är för stor.
Nej, men de kommenterade ändå så här, men, oj, han måste vara stor för sin ålder. Ja. Jag bara, ja, det är han. Men de var bara så här, gud, han är så fin och sådär. Oh. Så att det var, och just det här som är ändå så här, man ser ju ändå att en bebis är liten i form av så här, hur den tittar, alltså blicken och mimiken och sådär. Mm. Och det var så roligt ändå att det var lite nervöst, för man vet ju liksom inte hur det ska gå, i och med att jag kan ju liksom inte styra hans prestation, eller vad säger man?
Nej.
Så man visste inte om man skulle vara arg eller ledsen och sådär. Men det gick jättebra. Han sov typ under hela tiden som jag var i sminket. Det var ju typ en timme nästan.
Åh, oh, liksom, vad skönt.
Ja, så då låg han och sov i bilstolen bara. Och sen så han var lite så här sömnig ibland. Så man ville bara, du vet, ibland ville de ha lite så här piggare blick. Och då fick man bara leka lite med han och försöka så här. Men det gick faktiskt jättebra. Sen är det som det självklart blir, att man kan inte hålla på för länge. Sen efter ett tag så sa de så här, ah, men nu får ni gå, alltså han går och vila eller gör lite någonting annat. För att han blir så här, det var väldigt mycket att titta på. Det var som att han märkte att vi var på ett nytt ställe. Så ibland när de vill ha så här bilder när vi tittar på varandra och du vet, så här gosar och tittar på varandra. Så då tittar han bara på någon lampa i taket.
Ja, men, alltså vilken utmaning att fota en bebis.
Ja, men alltså jag måste säga det, att hon fotografen, alltså shit vad duktig hon var. Hon var verkligen så här, nej men du vet att det är så här tålamod, och hon fick ändå mig att känna mig så här duktig och vacker och Elias också, liksom att hon var så här, att det kändes som att det hade så lätt kunnat göras till att någon skulle ha fått den att känna en stressad och så här spänd.
Absolut.
Men hon var verkligen så här superduktig, och att hon var så här, du vet, smilade han till i en halv sekund, då hann hon typ alltid fotade. Så att hon var liksom så här hela tiden med på hugget. Och så här,
så proffsig.
Och så när jag kollade på bilderna, alltså jag kollade bara på kameran. Men alltså då, det var så fina bilder. Och så liksom så jag bara, jag blev så här, för jag kommer ändå få några som privat sen. Och då blev jag ändå så glad bara av den anledningen att få det där dokumenterat av någon som är så duktig.
Ja, det förstår jag.
Men jag blev och funderade ganska mycket, eller så här, amning är ju alltid ett så här starkt ämne, känns det som. Att det finns många åsikter och tankar kring det och så här. Men om man liksom inte, om man släpper det här, om man ska amma eller inte ska amma, utan bara själva amning, för att det här var ju, fotograferingen var för liksom amningsprodukter. Så ett företag som ger så här, men typ så här, salvor och sånt som man kan ha för ömma bröstvårtor och lite sådär. Så att de flesta bilderna ska vara från hemsidan, och då är det mest så här gosbilder, mamma, bebis och när man bär, eller liksom så här titta på varandra och sånt. Men så tog vi också några liksom amningsbilder när man sitter med liksom, ja, men man ser ju liksom inte bröstvårtan eller så, men man ser att bröstet är fram, så det är lite hud, och att man ser att bebisen ammar. Och jag tycker att det är bara så här jättefina bilder. Men där var det ju väldigt mycket så här, att vi måste skicka dem till kunden då liksom. Och för att nu när det var corona, så annars brukar ju kunden vara på plats vid en sån här fotografering och godkänna och säga till. Men då fick de hela tiden löpande skicka liksom så här ungefär hur vi jobbar och sådär, så får de godkänna eller ändra och sånt.
Under tiden håller på att ändra och godkänna så alltså.
Ja, exakt. Så de skickar liksom hela tiden bilder och bara så här har vi tänkt med de här. Och då var det ganska mycket så här med att man måste komma runt algoritmer och alltså så här med att det får absolut inte synas en bröstvårta, och inte heller att man får typ hinta om att där skulle det typ kunna vara en bröstvårta, vilket är ganska obvious när man ammar, att det är en bröstvårta i munnen. Men för att då kommer inte, de blir liksom blockade, framförallt på Instagram och så här sociala medier, att det är liksom för vulgärt eller någonting. Mm. Och då så pratar vi lite om det och tänker på hur mycket som kommer igenom på Instagram, alltså som är mer likt mot porr.
Ja, men absolut.
Och hur mycket liksom inoljade rumpor med en tunn string trosa. Alltså för det är okej, okej, liksom, men inte för att det syns inte liksom. Men hur mycket vi fick jobba runt liksom det då, att det liksom inte fick synas för mycket bröst eller sådär, så man fick ha liksom, liksom, någonting över. Och det som var ännu mer intressant, som jag inte ens har tänkt på, det var att den här produkten och liksom hemsidan, de säljer liksom över hela världen. Så det är inte bara svenskt. Mm. Mm. Utan det här säljs i hela världen. Så då måste vi ta liksom extra speciella bilder då för de muslimska länderna.
Okej, och hur var och de då?
Då var det i stort sett att man bär sin bebis i brösthöjd. Alltså, så, alltså precis så som du bär ditt bebis vanligt, utan att amma. Förstår du?
Ja.
Alltså det var inte en amningsbild. Du bär ditt bebis i famnen med huvudet mot ditt bröst.
Mm.
Ja. Och hur strikt det var där, just att det måste verkligen vara tyg och skyddat och så här. Och det förstår man ju, för att man vet ju att de får ju inte själv visa
precis
hud och så, eller hår. Och, men då, det som verkligen var så här, jag bara, va? Det är så här, loggan till det här företaget, det är en konturritad bröst och ett bebis. Så, alltså det är som bly, alltså, eller streck. Sträckritat, ett bröstform och en bebis också, som är bara ritad sådär i profil typ. Den loggan är inte godkänd.
Nej.
Nej.
Väck.
Så det får inte vara ett ritat bröst i profil liksom, med enfärgat, med bara som en sträckgubbe typ. Alltså den typ av ritning. Och då blev jag bara så här, man kan ju inte ändra på det där, man kan ju inte så här, men jag bara tänkte så här, vilken tur att man lever i den här delen av världen.
Mm. För det, alltså, liksom, det här är ju liksom så sjukt, tycker vi.
Ja, vi tycker att det är verkligen sjukt. Och jag skulle vilja säga att det är sjukt. Att det inte bara vi som tycker det. Men man sådär tänker man inte på. För jag ammar ju offentligt. Jag ammar ju på kaféer och, alltså, Elias hungrig och behöver, då ammar jag där och då. Sen kan jag alltid försöka ibland om det känns som att det är ett ställe där mycket folk. Men det är kanske för min egen skull, att jag då, alltså, lite kanske sätter någon liten filt eller någonting över, eller försöker liksom hålla, precis, så att det inte blir som att hela bröstet är framme. Men det är ändå ingenting som jag liksom känner att det skulle vara fel.
Nej.
Utan behöver han mat så äter han. För mig är bröst så, alltså det handlar ju om sammanhanget. Alltså vad som är sexigt eller vad som är privat. Alltså så här, ett bröst,
alltså, i... Alltså det är så sjukt egentligen. Alltså det är ju... Alltså det är så sjukt, det där du sa på Instagram också, att de bilderna liksom inte går igenom och blir anmälda och så här liksom.
Ja.
Men jag menar, att då en man visar bröstvårtorna, så det är inte det något problem.
Nej.
Och till och med när jag och min dotter, hon var då 6 år och badade i bikinitrosor, och min son badade också i badbyxor. En bild när hennes bröstvårtor syndes, den plockades bort på Instagram.
Gjorde
jag blev bannad ett halvår på Instagram.
Ja. Och den, då ser inte ens bröstvårtan annorlunda ut.
Nej. Det är ett barn som badar liksom. Och den blev liksom anmäld och ja.
Ja, det är så konstigt vad som är.
Alltså det är så sjukt. Ja.
Mm. Ja, och det är så sällan man tänker på sånt, för liksom vi tar ju ändå ganska, alltså vi är ju ganska så här, eller vi är ju fria. Man har ju den friheten i alla fall liksom. Mm. Ja, nej, men så det slog mig bara, de bara, ja, men nu de här muslimska länderna, då behöver vi göra så här och så här och så här, och jag bara, men alltså nu ammar jag inte ens. De bara, nej, men du, det får synas att du liksom ändå bär ditt barn. Jag bara, ja.
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 Ja. Ja, intressant och lite galet. Ja.
Ja. Nej, men så det var det om fotografering. Men det gick jättebra och det skulle bli jättekul att se resultatet. Och på tal om det så såg jag att du har varit uppe i Stockholm nu nyligen. Och filmat.
Ja. Ja, jag var där. Alltså nu, vi spelade in på onsdag. Och jag var där, jag kom hem i natt ifrån Stockholm. Så jag var där hela dagen igår och spelade in många timmar, många locations för en app som ska lanseras snart i Sverige i alla fall. Och sen ska det spridas även ut i hela världen. Och det är en löpapp som har varit på gång ganska länge, så att jag ska jobba med dem. Jag hade kontakt med han som startade det här för 2 år sedan första gången. Och så har jag haft kontakt hela tiden, och nu så närmar sig lanseringen av appen. Så att... jag har vetat om den här länge och haft så här, den idén är jättebra. Väldigt fin timing kan jag säga kommer vara med allt som har varit här i år. Så att superkul. Och det är lite så här, jag bara, vi är nog klara att fota innan, eller filma innan klockan 6 ikväll så här i Stockholm. Så bara timmarna gick liksom och vi gjorde massor scener och omscener, omtagningar. Och, ja, så jag var ju på stationen vid, efter 8 sen ändå på kvällen sen. Så jag åkte hem vid 8:30. Men det var jättekul. Det var, ja, det ska bli väldigt spännande att få berätta om den här appen sen mer i podden. Och jag tror att väldigt många av er som lyssnar kommer verkligen tycka att den här idén är så jäkla bra. Den behövs, kan jag säga. Så att jag ser fram emot det jättemycket. Ja, jättespännande.
Gud, nu vill jag bara fråga mer, men jag antar att du inte kan berätta så mycket mer just nu i alla fall.
Nej, men alltså, nej, det kan jag nog inte göra. Jag vågar inte det. Jag kanske skulle kunna hinta lite mer egentligen, men jag vågar inte göra det för att jag säger för mycket egentligen. Men ja, kul var det. Det var länge sedan som jag gjorde en sån reklamgrej. Så det var roligt. Jag är så himla, jag är väldigt van vid att bli filmad och fotad. För min sambo gör det väldigt mycket. Så att jag fattar att det tar tid och jag har tålamod. Att det krävs omtagningar, det krävs liksom olika vinklar i alla scener. Alltså det är verkligen så mycket mer jobb än man tror. Att skapa en sån här typ en minuts film liksom. Så det ska bli kul att se resultatet sen. Vad det blev av det här.
Ja, vad spännande.
Verkligen.
Jag vet ju verkligen inte vad det här är fortfarande.
Nej, det var ingen aning.
Jag sitter inte här och låtsas. Åh, vad spännande. Nej. Utan jag vet faktiskt inte.
Sen är det så att vi är väldigt glada och stolta över att samarbeta med Vitamin Well i det här avsnittet. Det är nämligen så att Barncancerfonden arrangerar tillsammans med dem Run of Hope varje år. Och det är ett lopp där man samlar in pengar till Barncancerfonden. Och nu så är det så att jag och Sara har bestämt oss för att arrangera ett eget Run of Hope i år. Och det kommer vara virtuellt. Och det heter Spring med viss och svärm. Och det här vill ju vi, ja, eller hur, superkul. Och det här vill ju vi då att ni som lyssnar på oss kanske anmäler till loppet och springer med oss för att samla in pengar då till Barncancerfonden. Och vi kommer springa söndagen den 20 september klockan 9. Och vi kommer lägga ut länken där du kan anmäla dig till just vårt lopp i vår profil på Instagram. Så där hittar man det. Och för er som inte följer oss idag så heter ju vi Viss och Svarm på Instagram. Och Viss och Svarm, W på Viss och W på Svarm. Och för att anmäla sig till loppet så är det några steg som jag tänkte bara gå igenom här för er. Och som vi även kommer lägga upp en post om på Instagram så att det blir tydligt för er hur ni anmäler er. Och det man gör då, man går först in på våran eventsida. Och den länken kommer vi då lägga upp då. Där anmäler man sig till eventet. Och sen så laddar man ner en app som heter Race One. Den måste man ha på sin telefon. Och då registrerar man sig som användare i appen och söker upp vårat lopp. Och loppet där inne heter Run of Hope tillsammans med Viss och Svärm. Och sen trycker man på att jag är deltagare och fyller i en loppkod. Den här loppkoden, den får man ett mejl från Barncancerfonden. Men loppkoden för vårt lopp, det kan jag säga redan här nu, det är enkelvrun2020. Det är ett och samma ord och alla små bokstäver. Men det kommer också stå, det kommer ni få mejl om och vi kommer skriva upp det också i en post. Och sen när det är dags för att liksom springa på söndagen då, den 20 klockan 9, man står där i starten, då går man in på appen och trycker starta loppet. Och sen när man är klar så trycker man på målgång i appen. Och det kommer vara lätt att förstå när man kollar på den. Och då registreras alltså din tid på loppet. På vårat event. Och som sagt, det var ganska mycket information att ta in här och nu. Men vi kommer lägga upp så det blir väldigt klart och tydligt för dig som vill springa med upp. Med oss då. Och det jag såg just nu innan vi började podda, Sara, det var att Run of Hope Sverige har ju faktiskt ett konto på Instagram. Det visste inte jag. Men de heter Run of Hope Sverige. Och ja, där kan man ju läsa mer om det här loppet. Om man inte har så stor koll på vad det är för någonting.
tror att jag följer det. Jag vet att jag har sprungit då när man fick springa tillsammans när det inte var virtuellt. Så har jag sprungit det här loppet faktiskt med Rasmus i barnvagn.
Har du det?
Ja, jag tror att han var ett halvår då.
Ja. Ja, jag har också sprungit några år i rad här. Men det är väldigt mysigt, för det är ingen prestige i det. Att man springer för en väldigt god sak. Det är ingen som tjänar liksom så här, några pengar på det här, utan det här är ju för Barncancerfonden, för de ska få in pengar till forskning. Så att det är ett väldigt fint lopp och det är prestigelöst. Vill man pressa sig och göra en bra tid så är det också superkul såklart. Och där kan man ju tävla mot alla ni som springer här nu med oss i den här appen. Så det kan vara lite kul.
Ja, det är ett viktigt lopp kan man säga.
Ja, det är ett väldigt viktigt lopp. Viktigt och du sa, du kommer väl kanske gå, tänker jag. Eller kommer du jogga? Hur kommer du göra?
Ja, nej, men jag tänker, alltså i största delen kommer det vara gång. Men jag kommer ju absolut att göra loppet. Och kommer gå. Sen kanske, om jag känner mig redo så kanske jag kör lite jogginslag. Så vi får se. Men jag ska åtminstone göra loppet. Gåendes eller lättjoggandes i partier.
Ja, och det jag glömde säga förut är att vi kör 5 kilometer. Ja. Och då får man välja då, vill man gå så går man, vill man springa så springer man. Det är man helt valfritt som man vill. Så vi tackar väl Vitamin Well Sverige för att ni vill vara med och sponsra podden och för att ni arrangerar ett så fint lopp tillsammans med Barncancerfonden. Och du Sara, du gick väl sista delen av den här mentorskapsutbildningen precis nu, visst är det så?
Ja, precis. Det var ju under våren som jag gick den här mentorskap i kvinnohälsa obstetrik. Alltså mycket fokus på kroppen, under och efter graviditet. Och det har ju varit mycket så här mot fysioterapeuter också. Så det har varit mycket skador, förlossningsskador och sånt också. Mm. Och tanken var ju att vi skulle vara klara i våras. Men på grund av corona så blev det ju liksom inställt. Så i söndags var jag på... Då körde vi dubbla, alltså de två sista träffarna körde vi på en dag.
Okej. Mm.
Så att det var första gången jag skulle vara iväg hemifrån en hel dag också. Jag hade med mig Elias halva dagen. Och så kom Lasse och plockade upp han sen vid lunch. Så fick jag vara själv andra halvan. Så den här gången så skulle vi prata om det här med magmuskeldelning. Alltså diastas som många känner till att det heter. Mm. Och jag tycker att det är så intressant hela det här... träning för alltså mamma och gravida, för att under den tid jag har jobbat som PT och säger att jag jobbar med mammaträning kanske i 4 år, så har det ändrat ganska mycket. Och det är ju för att det är så nytt. Det har inte funnits så mycket forskning på det här. Så att nu är det första gången som det faktiskt kommer, så att man vet forskningsmässigt vad man kan säga att det är rätt eller fel eller vad man ska undvika och sådär. Och det blir ju lite som att man får bara säga jaha och tänka helt om. Vilket ändå är superintressant, och jag tycker att det är till en fördel, för att vi har krånglat till det så mycket. Och nu är riktlinjerna mycket mer så här, men inte så skrämmande. För jag kan uppleva att det har blivit rätt skrämmande att du måste göra det och det, man är rädd för läckage och framfall och en diastas som aldrig ska gå ihop om man inte gör det och det och det. Och det har sålts mycket så här program också för att så här, det här måste du göra innan du får börja göra någonting annat, och du vet.
Ja, verkligen.
Mm. Och det går man faktiskt bort från nu. För det man har sett är att ska jag säga, förut, om man säger så här, förut så satt man mycket... tid och sådär på att vi håller på att mäta den här bredden på diastasen, alltså mellanrummet mellan magmusklerna, den delningen. Och det gjorde man ofta i liggande position och kollade hur många fingerbreddar som man fick emellan. Du känner säkert igen det här.
Ja, absolut. Ja.
Ja. Och så fick man en radda med farliga övningar som du inte får göra. Till exempel så här planka och crunches och så här. Yes. Det var verkligen det som folk fortfarande är väldigt rädda för.
Ja.
Och nu har man då börjat gå över till att istället för så här, dels att kolla den här delningen i stående läge, för att när du ligger ner så är du liksom passiv och du har liksom inget tryck mot framåt heller, alltså mot diastasen. Så nu vill man hellre kolla det i stående läget, både avslappnat och med aktivering, för att dels om man har problem så kan det också synas bättre när du står upp än när du ligger ner. Men också när du har en bra anspänning där du liksom är mer naturligt, så kan det också liksom kännas bättre den anspänningen än när du ligger ner på rygg.
Ja.
Så man börjar kolla mer liksom i stående, aktivt, passivt och framförallt kolla mer funktionen. Och hur det känns liksom så här, hur känns magen, hur känner du dig stark, känns det som att du har en tyngdkänsla neråt eller att det känns obehagligt eller gör ont. Och lite mer istället för att kolla bredden och så kollar man lite som fastheten i bindväven, alltså där mellan, det där Linnea Alba, det senstråket som liksom är mellan de här, så man kollar hellre lite fastheten av den. Och då kan man jämföra mot, känner man på den liksom högst uppe vid revbenen, där är den oftast inte så uttänd eller liksom så påverkad. Så då kan man känna lite hur hård den brukar kännas i mitten. Och sen kan man känna som strax ovanför naven, där den oftast är mest uttöjd eller så. Och då kolla liksom mer av hur fast den känns. Och jag tror det var det här jag sa, att jag upplevde liksom att mitt muskeltonus har blivit mycket bättre här för någon vecka sedan.
Mm.
Att den är inte så där mjuk och ihålig som det är i början. Yes. Och där antar jag att det är ju det här att antagligen att fastheten i bindväven börjar leka.
Mm.
Och här har du funnits med att hur det finns liksom så här rädsla också att man måste vara på det här och jobba ihop det här första 12 veckorna eller vad det nu har sagts liksom så här, att för att det här ska kunna gå ihop och att man ska träna för att få ihop det. Och här kan man ju faktiskt lugna med att liksom kroppen löser det här själv. Hela den här med att den går isär, det är liksom en fysiologisk process bland flera muskler och vävnader. Det är inte liksom bara raka bukmusklerna som hoppar isär. Så att det är ju liksom någonting som kroppen går igenom och det är bra. Jag upplever också att många säger så här, gud, jag har tyvärr fått en diastas. Eller så här, man bara menar att de ska ju gå isär för att ge plats till ett
barn
som växer. Jag tycker
att det är lite olika med, för vissa får ju mycket, mycket mer än andra. Alltså av genetiska skäl eller vad det nu beror på, så får ju vissa mycket, mycket mer. Det kan vara personer som är jättevältränade och som fortfarande idag, flera år efter att fått barn, har fortfarande jättebred diastas, men de är jäkligt starka liksom ändå.
Exakt.
Och där som kan man till exempel, att... vill jag bara nämna Helena Bjelkemo här.
Ja,
hon visar ju också sin mage, sin diastas. Ja, men det gör vi, för hon
inspirerar. Men bara på gott.
Bara på gott, ja. Hon kommer ju vara en sån som alltid kommer ha en diastas som är ganska bred. Det kommer vara så, men hon är stark ändå. Alltså det är inte, det beror liksom, det styr inte hela funktionen.
Och det man har sett just är så här, man vet inte exakt varför, vilka det går tillbaka på och inte, men det man antagligen, så är det dels genetiskt. Och sen också typ hur stor magen har blivit under graviditeten. Så klart en stor mage kommer kanske ha svårare att gå helt tillbaka. Men det som är så intressant, som verkligen blev helt annorlunda i tänket, det är att förut så har man tänkt att en diastas är just det här farligt, eller så här, om du inte kan kontrollera den eller få ihop den, så är det lika med att du kommer få ont i ryggen eller bäckenet eller vad som helst. Och det visar nu forskningsmässigt är att liksom ändå att det finns ingen större korrelation mellan, alltså om du har en bred diastas, att det är klart att du kan ha ont i ryggen, men det är inte fler som får ont i ryggen som har en bred diastas än folk som inte har det. Det är vanligt att få ont i ryggen efter en graviditet eller efter en period av skada eller efter en period där man har varit mer stillasittande, och allt det här är ju liksom vanligt under graviditeten. Det blir ett år där du inte rör på dig som vanligt. Du kanske har dålig position, annan hållning än vad du är van med.
Liksom orsaker.
Exakt, och du går och bär mycket. Så det är någon sagt så här att det går inte att säga så här att en bred diastas efteråt är lika med ryggont. Och att det är ett problem. Och det här förklarar lite också, för jag har varit så här lite irriterad på det. Du vet det här med att man inte har fått operera dem för att det räknas som kosmetiskt och så här. Men det är egentligen inte den anledningen, utan det är klart att du ska ha en operation om du verkligen, alltså om du har problem av det, och man får en individuell undersökning om man tror att det här kommer kunna hjälpa dig för att få ett bättre stöd.
Ja, för vissa kanske ändå har problem med det, såklart. Vi ska inte säga att inte någon har det. Men,
nej. Så man kan ju verkligen ha problem av det, men man vet inte om det är exakt bara därför.
Nej.
För då borde det vara flera som har problem med det som har delning. Men vi ser ju också att det är folk som har en stor delning som inte har problem alls. Och då, då kan man inte forskningsmässigt säga liksom så här att diastasen gör att du får ont i ryggen.
Nej, precis.
Och då behöver vi fråga, men varifrån kommer alla det här att du vet att man ska göra alla de här inre bålövningarna efter graviditet och att man får nästan bara göra sånt efter, i många gravidprogram eller efter graviditet, så är det ju så här, du ska bara ligga och andas och känna in inre bål. Och då är det liksom att man, i och med att man har antagit att det är ryggont, så har man bara tagit ryggpatienters övningar. Alltså folk som har problem med ländrygg och rygg överlag. Så allt det som kommer från ryggproblematik, det är de övningarna man har tagit in på gravidträning. Eller och efter. Och det kan ju vara bra, absolut. För att du kan ju absolut behöva stärka upp de musklerna efter att du har varit gravid och så. Men det som blir dåligt är att man blir skrämd och tror att man får bara göra det. Vilket gör att man kanske minimerar sin rörelse och träning. För att man är så rädd för att göra fel. Och bara gör de här isolerade små som inte är så mycket. Det är inte träning för hela kroppen. Utan det är väldigt bara en specifik muskel som du försöker hålla på med. Och då har det blivit rädsla för att träna. Och röra på sig.
Så man kan egentligen våga sig på lite annat. Ganska snart inpå ändå förlossningen. Mot vad man tror.
Precis. Så det som forskningen säger nu då, det är liksom att det finns inga förbud. Egentligen, i just i så här övningar, nu pratar vi om magmuskeldelningen, jag ska sen komma in på bäckenbotten igen, för den är lite separat.
Ja, en sak.
Så, men det man vill är att man ska ha en vettig progression. Och sen hela tiden fråga sig själv, så här, gör det ont? Läcker jag när jag tränar? Känner jag någon tyngdkänsla? Tappar jag kontroll eller teknik i övningarna jag gör? Blir det någon sån här åsbildning på magen, alltså den här toppen som vi har pratat om?
Yes.
Och hur är den i så fall? Är den hård eller mjuk? För att är den väldigt hård, då kan det ju vara liksom att det är så här ett brock, eller alltså navelbrock eller den form av brock. Och det behöver man ju i så fall då kolla upp och kanske operera. Det behöver inte vara någon så stor operation, men är den mjuk så är det oftast ingen fara. Och sen liksom, hur upplever jag träningen? Och då liksom både under träningen men också efter träningen. Men vi måste våga utmana och inte liksom bara fastna i de här lätta övningarna. För om det är något vi vet, så är det ju liksom också att vi behöver träna för att bli starka.
Ja.
Vi kommer inte att bli starkare i musklerna av att inte träna.
Det här är ju så intressant, tycker jag.
Ja.
Att det ändrats åt det här hållet. Alltså, de avdramatiserar det lite grann, vilket känns väldigt skönt och befriande att höra.
Ja, verkligen. Och det är precis som vilken rehab. För det här är ju ändå formen rehab. Och i annan rehab, där vill man ju faktiskt på ganska snabbt. Alltså, skadar du en fot, precis, så vill du ju börja gå på den ganska snabbt. Och det är det här som då har blivit liksom för mycket skrämselpropaganda kring det här.
Men alltså, jag har känt mig så dålig liksom i alla år när jag fått barn, för att jag inte har gjort som man ska göra, har jag tänkt.
Ja, alltså, men exakt.
Nu känner jag lite så här, jaha, så fel kanske jag inte har gjort. Jag kanske har känt in bättre än vad jag tänker, och sen att jag har inte gjort de här inre aktiveringarna som man borde gjort bara liksom. Jag gick på träningen så alltså, direkt. Alltså jag vet inte. Det känns skönt att höra bara.
Ja, men absolut. Och jag blev också så här, först blev man ju lite så här, du vet, när man har jobbat med det här och man har gått utbildningar, och då blev man så här först lite där, men gud, har vi gått och sagt fel och har vi gjort så här.
Ja, jag förstår det där. Ja.
Men samtidigt är det så här, nej, alltså vi har ju sagt det man visste då.
Ja, exakt.
Och jag, det är inte så att jag kommer att börja göra helt annorlunda nu, utan jag kommer att vara kvar för att jag tycker att det är viktigt att förstå funktionen till exempel av inre bålmusklerna. Vad har de för funktion för dig? Och kan du hitta dem och känna att de också är med och jobbar? Det tror jag att det är jätteviktigt ändå.
Ja, men det har man nytta av sen också.
Exakt.
I alla övningar som du gör.
Och jag lyssnade på en amerikansk podcast om det här, när de pratade om just att gå tillbaka till träning och just med fokus på magmuskeldelningen. Och då hade de också gjort en studie, och det var väldigt intressant tyckte jag, för då var det liksom ändå så här att någon grupp hade fått göra, alltså typ bara vilat. För kroppen, det ska man också inte glömma, att kroppen läker ju sig själv också, speciellt de första 8-12 veckorna. Så det är ju inte så att om du inte gör någonting så kommer din kropp inte gå tillbaka, för det är ju,
nej,
den kan
det
ju det här. Den har ju blivit gravid och ändrat muskulaturen. Och den, ja, exakt. Så det, tiden läker, och sen rörelse hjälper ju ändå till, och du kommer känna dig starkare, som med all träning, för att du belastar. Men det man såg då var liksom, det var någon grupp som hade liksom i stort sett inte gjort någonting, någon grupp som hade jobbat med de här inre bål, och så var det några som hade kört bara typ vanlig styrketräning, och några som hade gjort styrketräning och inre bål muskler. Och där ser man liksom att svagast var ju de som inte har gjort någonting. Mm. Såklart, det låter ju så självklart när man säger det så här. Ja. Det är klart, ja. Har man inte gjort någonting så är... Och sen efter det så var det faktiskt de som gjort med bara inre bål. För de som hade tränat på vanligt, alltså även gjort plankor och så också, de var ändå starkare och de hade även starkare just det här i bålmusklerna hade också liksom återhämtat sig mera. Fast de i stort sett hade gjort crunches och plankor än de som hade typ bara gjort inre bål och så också. För det är inte så stor belastning, det är bara någonting du skapar själv, en anspänning.
Och det går ju helt emot vad direktiven sa förut.
Ja, det här. Så det kan liksom till och med vara bättre att göra, framförallt att göra magmuskler än att inte göra någonting.
Ja, exakt.
Men sen, och de som hade tränat och gjort magmuskler, de hade ju liksom bäst resultat. De som hade då parallellt kört de här inre bålkontrollövningarna tillsammans med träning. Men då vet man inte heller, var det för att de hade gjort det där just de övningarna, eller var det för att de bara hade ännu mer volym? För det visade ju senare, så ju mer volym du har gjort, alltså ju mer du har gjort, ju starkare är du. Och det här tycker jag ändå är så intressant och viktigt att ta med sig, att det vi vet att inte är bra, det är stillasittande, det är att bli passiv. Och jag möter ofta kunder som inte har börjat träna alls, för att de har inte vågat, för att de har inte riktigt vetat hur de ska göra. Och då har de gjort ingenting. Så att hellre liksom så här, känna efter själv, lita på dig och gör gärna parallellt stärkande bålövningar. Men hitta samtidigt en progression för hela kroppen. Och det kan ju vara just så här, det behöver inte vara knäböj med vikt eller någonting. Det kan ju vara lite, men lite så som jag har tänkt här nu också. Man börjar med kroppsstyrka och hittar det. Känns det lätt sen och bra? Ja, men då tar jag en liten vikt. Jag kan göra liksom armhävningar mot väggen, sen mot bänken. Och alltså så att man hittar en progression i det man gör istället för att bara vänta in att det ska gå någon viss tid eller sådär. Och det har ju vi varit inne på förut.
Jag tänker många kanske tänker så här, men när kan jag börja?
Ja.
Alltså vad ska man säga till dem? För det är olika såklart och hur man känner sig. Man ska känna in kroppen såklart själv, men vad kan man säga där? Alltså någon undrar, men när kan jag börja ens testa? Är det nästan direkt? Är det liksom när kan jag... Alltså med inre aktiveringarna och sen gå på mer och mer. Alltså
jag skulle säga att har du haft en okomplicerad graviditet och förlossning och du börjar känna dig pigg och känna dig ändå så här, nej men så här att du vill träna och inte då bara mentalt, inte bara så att du har en stress, något så, utan verkligen känna så här, nej men det skulle vara skönt att röra på sig. Du kan egentligen börja direkt, men kom ihåg också att promenad är ju ett första steg.
Ja, exakt.
Så att det är ju det här med progression och försöka bli duktig på att tänka progression. Att hur kan jag egentligen öka på ett väldigt litet sätt? Så
och
börjar du tidigt.
In kroppen.
Ja, så börjar du tidigt. Och då blir det ju ännu viktigare bara att göra små, små, små progressioner. För att det vi ändå vet är att det tar minst 8 veckor för liksom muskler och du vet de inre organ, alltså livmoder och allt sånt, att dra tillbaka och återställas. Det tar liksom minst 8 veckor, men även upp till 12 veckor. Vid 12 veckor brukar man säga att du är hyfsat återställd muskulärt, men det betyder ju inte att du är lika stark som du var innan.
Nej, och så tänker jag komma in på bäckenet här, kanske kommer in på sagt.
Exakt, men det är liksom, för det kommer ju på det här. Det är ju liksom den här inre muskulatur som har blivit påverkad under graviditet och förlossning. Så bäckenbotten är ju en stor del av det som vi pratar om, som har blivit väldigt påverkad. Och den är inte tillbaka till sin, vad ska man säga, sin normala muskulatur, eller vad ska man säga liksom. Den är ju inte tillbaka där förrän det har gått ett visst antal veckor innan den liksom, ja, man kan säga återgå till sin grundfunktion. Men det, grundfunktion är ju inte samma sak som den styr din normala styrka.
Nej.
Och det här är alltså då 8 till 12 veckor. Och det tycker jag man behöver ha med sig i bakhuvudet, att även om jag nu känner mig stark eller så att man känner att jag vill börja springa eller någonting, så jag hade väntat åtminstone med de här löpning, hopp, snabba rörelser där du inte riktigt kan jobba med samma typ av kontroll och kontakt i musklerna. Till exempel frivändningar, boxhopp, alltså allt så här där det går ganska snabbt. Det hade jag nog väntat upp mot 12 veckor för att även om du känner dig stark så, och även hur vältränad du var innan, så kommer du fortfarande ha en process för läkning.
Ja, och det här, just med bäckenbotten och bäckenet, då minns jag själv hur man liksom var ganska skör ganska länge efter förlossningarna.
Ja.
Så det är nog lätt att gå ut för hårt där, tror jag. Och liksom belasta lite för mycket för tidigt. Det ska man vara försiktig med i alla fall. Och träna in det.
Ja, men eller hur. Och jag vet att vi fick en fråga här nyligen också om när man kan gå tillbaka till löpning efter graviditet. Och det är egentligen, det är egentligen det här du har svaret. Att, att ändå, nu även om jag har sagt den här nya studien och så är det ju ändå, i början är det fokus på att stärka bäckenbotten och inre bål i form av att de har varit uttända. Så att det kan du ändå börja med direkt om du vill göra någonting. Så börja med bäckenbotten, börja med inre bål, börja med promenader. För det är jättebra grund. Men sen kom ihåg att ändå, även om du känner dig stark, så är du inte fysiskt återställd förrän 8-12 veckor. Och sen så tar det faktiskt ytterligare 6-12 månader för skelettleder och stödjevävnader att få full stabilitet, som liksom helt tillbaks till ditt normala. Det tar ju liksom upp mot ett år. Och sen också ammar man och den biten, så är det också att du kan ha en annan form av östrogenhalt. Och det kan också påverka återhämtning. Och så har du det här med sömn och allt annat som kommer till på köpet.
Ja, precis. Och den här tjejen som skrev, hon fick ju barn för 6 veckor sedan. Veckan efter Sara skrev hon här. Någon skrev frågan. Och hon har ju som mål, skriver hon här, att springa Göteborgsvarvet nästa år. Det är alltså i maj. Hur många månader är det dit? Det är september, oktober, november, december, januari, februari, mars, april, maj. Det är 8 månader kvar till Göteborgsvarvet. Vad skulle vi säga här? Det är ju rimligt att delta, absolut ju. Ja. Skulle jag säga.
Absolut. Och där skulle jag också säga, alltså så här, om man tar, alltså läser man typ på så här 1177, där rekommenderar de minst 3 månaders väntan. Jag tror till och med att de har skrivit typ 4 till 6 månader, tror jag att de har skrivit. Och det är också för att det är bättre att hålla tillbaka. Men då hade jag liksom här då under den tiden ändå alltså stärkt upp muskulärt. För det kommer du ju, man kommer ändå behöva bli starkare igen efter en graviditet. Så jag skulle säga
absolut,
så här, 6 veckor nu efter, absolut börja redan känna av vilka av de här övningarna känns bra. Kan jag göra knäböj utan vikt? Kan jag börja lägga till lite vikt och börja träna styrketräning nu? Och sen typ i, då blir det typ i november, absolut, då börjar jag känna av lite jogga. Och där är en progression på det också. Att så här, jag kanske inte drar 5 kilometer direkt, utan jag kanske joggar 30 sekunder, går en minut. Joggar 30 sekunder, går en minut. Och gör det under samma promenadslinga som man kanske är van med.
Ja.
Och börja så.
Och jobba successivt sakta framåt liksom, i progressionen, tror jag.
Och sen tror jag från januari så tror jag att hon kan liksom börja med och tänka lite så här, men nu ska jag börja träna till Göteborgsvarvet. Sen hade jag ändå kanske på Göteborgsvarvet inte haft så mycket prestationsmål.
Nej, jag tänkte säga det också faktiskt. Jag tänker också mer att hon ska genomföra det, uppleva det, och sen får hon ta året efter kanske då som ett riktigt så här prestationsmål.
Exakt.
Hade jag tänkt.
Och det är också mer för att jag tänker liksom, direkt man har prestationsmål, om man försöker hålla sig till program, då är det lätt att man inte fullt lyssnar lika mycket på kroppen. Som om man bara tränar efter känsla och så här. Och att har hon ingen prestationsmål, då är det inte heller stress att ibland kanske behöva backa 1 eller 2 steg i träningen för att man känner av någonting eller inte känner sig helt 100. Så att man kanske, för att det får man komma ihåg, att det är ju bara bra om man lyckas fånga upp en sån och backa. Det är lätt att man tänker att det är ett misslyckande, men det är ju ett lyckande om du känner så här, vänta, jag har lite känningar i min höft eller i mitt knä. Och då backa, kanske gör lite extra kontrollövningar och sen gå tillbaka. Och det tror jag att hon tar sig mer tid till om hon vet att hon ska bara genomföra det. Ja, nu blev det långt om det, men jag tyckte det var så himla intressant.
Ja, men jätteintressant, verkligen. Ja,
ja, och att just så här, så att man kommer ihåg, gärna jobba med inre bål parallellt, men jobba också med hela kroppen. Alltså någon form av knäböj, höftfällning, press, drag, så att du kommer igång med hela kroppen. Men progression, det är jätteviktigt. Att börja lugnt och successivt, så att man inte gör stora ökningar snabbt. Men var inte rädd för att träna.
Nej. Nej, precis. Sen hade vi ju, vi fick ju in en fråga, eller är du klar med din här utbildningen och resonemanget kring det? Och...
Ja, det där, jag skulle säga att det där var liksom det mest så här, som jag verkligen blev så här, gud, det här behöver folk veta om. Och,
ja, det tror jag verkligen också.
Ja. Och till och med, en sak till där med magträningen. Att till och med där också börja våga träna i olika riktningar. Alltså man sätter ju mycket krut ofta på sidoplankor och sånt. Men att också börja lätta rotationer. Kanske, alltså just också lätta sit-ups. Du behöver inte gå hela vägen upp. Utan bara små crunches. Bara så att magmusklerna också belastas den vägen. För det har också visat att de blir ju ändå starkare av all typ av belastning. Men då bara kanske göra jättesmå crunches.
Och nu har vi fått in två stycken frågor som vi tänkte ta upp här nu också i dagens avsnitt. Och en lyssnarfråga, det handlar om puls. Ska jag läsa upp hennes fråga? Det är en ganska lång fråga. Kanske ska jag göra det? Jag läser upp den.
Ja.
Hej Sara och Josefin. Vi bara börjar med att tacka för en grym podd. Ni är jättebra. Jag älskar att ha med er i lurarna när jag är ute i friska luften. Jag har en fråga. Ett ämne som jag undrar om ni skulle kunna ta upp i podden. Det gäller puls. Sen ett par år tillbaka införskaffade jag en pulsklocka och tycker det både spännande likväl som intressant att se hur min puls har legat under ett pass. Jag fick mitt andra barn för 5 månader sedan, kejsarsnitt skrev hon här, och jag började med barnvagnspromenaden nästan direkt. Jag har cirka 15-20 kilo i övervikt som jag försöker bli av med. Jag går raska promenader med vagn i princip varje dag och jag känner mig stark och jag skulle kunna gå hur långt som helst. Jag lägger också in lite korta löprundor för att variera och för att få den där disktraserkänslan. Hon vill ta ut sig liksom. Mitt problem är att så fort jag tar ett par löpsteg så drar pulsen iväg. När jag jämför en rask promenad mot en jogg så är det inte så stor skillnad i tempo. Men i puls så ser det ut som att jag bestiger Mount Everest. Det jag undrar över är vilka parametrar som påverkar pulsen. Finns det några risker med att ligga på en väldigt hög puls under lång tid? Och i mitt fall förstår jag att mina extra kilon gör det tungt för kroppen. Men jag låg lika högt innan min graviditet. Och då var jag 15 kilo lättare. Och dock snabbare tempo i och för sig, skriver hon här. Jag har aldrig i mitt liv erfarit en lättare jogg eller en lugn löprunda. Så fort jag springer blir det jobbigt som fan. Ja, det vore som sagt spännande om ni ville beröra ämnet. Tack igen för en grym podd. Vad säger du, Sara?
Ja, men det är väldigt, väldigt intressant.
Det var rolig här tjejen, tyckte jag. Ja, skrev väldigt roligt. Härlig tjej.
Hon gick lite bilder också på sin pulsklocka också, så man såg hur högt den hade gått. Och jag kan helt ärligt säga att jag kan inte exakt säga varför den gick, för hon var ju alltså pulson, alltså på den här klockan nivå 5 på konditionsträning. Nästan direkt
i varje pass i princip.
Så att hade det varit en PT-kund till mig så hade jag faktiskt bett henne att först gå och kolla upp det. Och kolla om det är som det, alltså att allting faktiskt bara är så som det ska. Utan att skrämma upp, utan bara, nej, men bara för att checka av det. För att hennes puls är ovanligt hög till den beskrivning hon ger oss i alla fall. Skulle jag säga. Men annars hade jag liksom ändå bara så här försökt att springa ännu långsammare. Alltså även om det är långsammare än hennes snabbare gång. Och kolla, kan hon då liksom ändå få ner pulsen, eller är den så där direkt? Den kommer ju öka även om du springer lika långsamt, så är det, men ändå du använder mer kraft när du skjuter ifrån ett löpsteg än när du går.
Det blir en annan sak. Ja,
så den kommer ju gå upp. Sen är jag också lite nyfiken på om den går upp lika mycket, typ om hon skulle köra cykel eller någon annan konditionsform. Så att om hon skulle testa det, ifall att det har med liksom vikten att göra. För det blir ju också tyngre att springa när man är tyngre. Och sen kan hon inte igen, hon sa att den gick upp lika mycket innan hennes graviditet också när hon vägde mindre. Men då sprang hon snabbare. Alltså är det inte samma sak. För då är hon på en annan intensitet för att komma upp i den pulsen. Så jag vågar inte ge något bra svar. Kolla upp det och sen laborera lite med din jogging till att börja med. Alltså sänk tempot ännu mindre. Kanske se över din löpteknik. Testa hur det är att springa på bara plant och inte kuperat, eller och se liksom om du hittar någon form av där pulsen inte behöver vara uppe i zon 5 liksom.
Ja, för det känns ju väldigt jobbigt att behöva komma upp där.
Ja, då förstår jag.
Det är jobbigt att springa då. Man tokfråsar. Men hon skrev ju också lite så här, för vi skrev vidare konversation med henne på mail här. Och då kom det fram lite ändå sen när hon skriver att hon har svårt att hålla igen. Så hon tar ju alltid i. Så känslan är att hon alltid är helt slut efter alla typer av löppass. Så jag tror ju kanske, som du sa förut, att hon ska sänka tempot ännu mer. Hon tycker att det låter långsamt. Strunt i det. Så jogga jättelångsamt. Och se hur reagerar pulsen då. Och börja därifrån. Om den sänks då ganska mycket, då ska hon ju ligga ett mycket där i tempo ifrån början. Och sen jobba sig upp utifrån det. Och inte pressa för mycket. För då kommer ju löpningen inte bli jättekul för henne. Hon alltid ska ha. Men nu vill ju hon. Hon är ute efter den här känslan att hon ska bli helt slut också. Och det förstår jag. Men hon kan ju få in något snabbare pass då i veckan. Men dra ner på de flesta. Och bara jogga. Och se vad som händer med pulsen. Men är det så att den fortsätter vara så här hög. För att vi såg båda två att det var så hon fem hela tiden. Det är kanske inte så att det ska ligga liksom. Så att kolla upp. Gå till en läkare och bara kolla upp liksom hur värdena ser ut, tänker jag ändå.
Ja, fråga.
Hon behöver inte vara orolig det för det, men fråga. Ja, fråga.
Ta med dem och fråga också, för det skulle vara intressant att veta.
Ja, jätteintressant skulle det vara ju. Och huruvida liksom så här farligt det är för henne att komma upp i hög puls, det vågar jag inte heller svara på. Om hon alltid har hög puls i vardagen kanske det inte är så bra. Liksom. Men vi är ingen läkare, vi har ingen bra svar på det egentligen. Om det är farligt för henne att ha det så här. Men det är inte så kul i alla fall att aldrig få känna att löpningen är härlig och lugn och skön.
Nej. Och, men där också, så bara ta också så här, för dig kanske just nu det är att varva gång och jogg, men bara försöka hitta nivån där det kan vara njutbart, även om det kanske just nu också då bara är promenad. För jag tror att ändå det förhoppningsvis blir annorlunda på sikt.
Men det, och så kanske det är många som känner igen sig i det här liksom, att de aldrig har upplevt att löpning är så här skön och lagom tuff. Utan många kanske faktiskt tycker att det är så här fruktansvärt jobbigt hela tiden. Men det kan alltså ju vara så.
Ja, och alltså jag kan känna igen mig i det där. För att som sagt, jag har ju liksom, första gången jag liksom konditionstränade, det var ju typ när jag var alltså över 20, när jag skulle springa de här Göteborgsvarvet. För jag har ju hållit på med gymnastik, friidrott, men då kort, alltså med längd, hopp och sprint. Så jag har ju liksom aldrig sprungit långt.
Nej.
Och jag kommer ihåg när det var så här på skolgympan så här, och att vi skulle springa någon Cooper-test eller vi skulle springa, eller bara liksom värma upp och springa runt någon motionsbana på uppvärmningen.
Ja.
Så var det som att alla alltid skulle förvänta sig att jag skulle vara så snabb på sånt. Och då kändes det också som att jag måste vara med liksom med de som sprang längst fram. Och jag tyckte ju att det var jobbigt. Bara plåga.
Ja.
Jag tyckte absolut, alltså även om den där slingan var kanske 1,5 kilometer, så ville jag ju mycket hellre vara längst bak. För att där kunde jag hitta den här. För att jag kände också så här, bara hur kan man tycka att det är så här njutbart och liksom så här bara inte tänka på någonting när man är ute och springer. För att jag var ju med den här så här bara, du vet, är det slut snart? Är vi framme snart? Är vi framme snart? Och det var ju ett tecken på att för mig, ja det var ju för snabbt tempo för mig.
Ja,
jag var inte tränad för att springa. För att oftast det är alltid någon som kan springa ganska snabbt och länge. Men det var ju liksom inte jag. Och samma nu också, när jag joggar uppvärmningsjogg med folk, så att jag bromsar nästan alltid ner tempot. För att jag kan inte värma upp i ett 5 minuters tempo, till exempel. Jag vet att för många 5 minuter är inte mycket. Knappt, alltså jag springer, jag är inte ens på 6 minuter, jag är nog närmare 7 minuter på uppvärmning. För att jag vill att det ska kännas bara så här lugnt och jag ska bara bli varm i kroppen. Jag ska liksom inte gå upp i hög puls. Utan jag vill bara liksom så här springa och känna in kroppen. Och då behöver jag vara närmare 7 minuters tempo istället. Mm. Och det är ju ingen grej för mig nu. Liksom. Nu är jag ju där. Och då är det behagligt att jogga. Hade jag joggat mera och kommit upp, då hade jag nog kunnat haft ett högre och njuta av det. Men där är inte jag.
Nej, sen så märker man att jag har väldigt många bekanta som har börjat springa mycket nu och så här och frågar mig massa frågor om löpning och sådär. Och de fastnar oftast i så här, de frågar mig, vad springer du för tempo? Ja, alltså det är så ointressant att veta egentligen vad jag springer för tempo. Det säger ingenting mot hur de ska springa. Men den frågan kommer ju oftast upp och de har klockor, de har koll på sin pace, de vet exakt så här, men jag låg på det här tempot idag, det är bra så här. Och man kan ju bara släppa som motionär lite mer så här, strunta i och kolla vad du har för tempo.
Mm.
Gå ut och spring bara på känsla. Och titta inte, jag borde ligga på 5:30. Och så har de gör hög puls, stressad över det. Nej gud, nu går långsamt. Det blir en stress alltså. Då ökar jag pulsen tror jag ganska mycket bara av det.
Men gud, jag så bara gå ut mig och det här.
Ja, men jag förstår att du gör. För jag tänker att väldigt många gör det. Och väldigt många säger till mig, som jag alltså nära kära, att hur fasiken kan du uppleva att det är skönt att springa? Hur kan det ens vara skönt att gå ut och springa en mil? Det finns ju inte på kartan tycker folk. Som inte är så jätte långdistanslöpvana.
Nej.
Och jag tror det är jättevanligt att man känner så.
Ja,
att
jag
kommer också, att komma dit.
Jag gjorde också så här, då när jag tränade liksom distans, då var det ändå som att jag ville ha med uppvärmningen också, du vet, som på min klocka i statistik på mängden. Att jag ville ju få med de där 2 kilometerna på min i klocka. Men då kunde jag bli lite stressad av att den drog ner medeltempot.
Ja.
Så ja, jag kanske joggade lite snabbare där också för att den inte skulle vara så jättelåg i medeltempo då. Istället för att bara strunta i det och bara lägga till för hand 2 kilometer extra efter, i så fall om jag vill ha med dem. Men jag känner igen det nu så här, att jag kunde vara någon form av liksom prestige i alla tempon, även i en nedjogg och uppvärmning.
Ja. Jag tror man ska släppa det här bara så här, och inte titta för mycket på tempot. Spring och jogga långsamt. Försök att njuta lite grann. Spring inte för långt. Ta korta runder. Så man tycker att det är lite skönt och kul också i början. Och jag tänker att det tar, alltså löpningen tar ju tid att bygga upp en kondition, alltså som är så pass bra att du kommer in i andra andningen, du känner att du njuter lite. Det tar ju tid att komma dit, tror jag. För jag kanske relaterar det här lite till simningen för mig. Folk säger så här, åh, nu är jag ute och myssimmar liksom. Jag tänker, vad är myssimma? Det kan man inte göra, tänker jag. Det finns inte min karta att myssimma. Alltså jag kämpar i fri och död typ varenda tag, känns det som.
Det är nog
så
exakt
jag är
samma.
Inte där med simningen. Jag tror det. Alltså, ja. Och det kommer ta säkert ett år till, kanske ett år till för mig att komma dit. Att bara så här, känna att, om ens det, alltså jag kommer uppleva att det är skönt på det sättet. Jag tror det är en vana, rörelsevana och konditionsvana och liksom... Det är så man upplever det där när man kommer dit. Men det kan ta tid och man får sänka kraven. Alltså verkligen jättemycket. Så jogga sakta och inte för långt. Och ta bort pulsklockan och kolla på världen och hit och dit. Bara så här, försök att släppa det, tror jag.
Ja.
Att många borde göra.
Ja, men precis. För henne kanske det skulle vara bra att också ge en månad. Bara ta bort klockan helt och hållet. Inte kolla
pulsklockan. Jag tror det. Vad skulle hända då liksom? Mm.
Och då bara, precis, vad skulle hända med hennes upplevelse?
Ja.
Pulsen kanske hade varit densamma eller gått ner också, men att bara, alltså bara strunta i både puls och tempo och bara försöka leta upplevelse.
Ja, ska vi gå vidare till nästa fråga här, den sista frågan vi har idag?
Ja.
Ja, den handlade ju om vaselin. Ska jag läsa den också?
Jag gör det.
Ja. Hej, jag älskar er podd och ni inspirerar mig i alla distanser. Nu har jag några frågor, kanske kan bli ett tema. Det gäller vaselin och det står, vid vilken distans kan det vara en idé att använda vaselin? Jag har hittills inte sprungit längre än 25 km åt gången. Vad brukar ni applicera det och är det olika beroende på årstid och typ av löpning? Finns det olika märken och i så fall har några tips? Kan vaselin användas för att förebygga lårskav om man springer i shorts? Ja, alltså vaselin har upptagit mina tankar en hel del, så vore tacksam om ni vill hjälpa mig komma vidare och tänka på något annat. Kram på er och snälla sluta aldrig podda. Kul, från Julia.
Ja, du är ju ett fan av vaselin, eller hur?
Ja, jag är verkligen ett fan av vaselin. Alltså jag använder ju vaselin varje gång som jag springer lite längre. Och då tänker jag... långpass, då är vi uppe vid 2 mil ungefär. Längre än 2 mil kan jag säga. Då använder jag alltid vaselin. Hela fötterna brukar jag ofta säga på den, att jag smörjer in mellan tårna och allting. Liksom. Jättemycket vaselin. Och även mellan låren, som den här tjejen skrev. Där använder jag vaselin också när jag springer långt och har shorts på mig. Det är jättebra. Jag har faktiskt aldrig fått lårskav när jag har gjort så. Och sist när jag sprang ultran här så hade jag vaselin under armarna också. I armhålorna. Det tror jag också är väldigt, väldigt bra faktiskt. För där kan man få skav om man ligger och... Det blir ganska mycket friktion där man springer långt i värmen. Vart har jag mer vaselin? Nej, men det är väl där som jag har vaselin när jag springer egentligen. Och det är långpassen framför allt. Det är långa tävlingar. Och jag har en favorittub ifrån The Fit Runners World som har en tub de säljer på deras hemsida. Och den heter nog bara vaselin, en gul tub som är, den är liksom lite mindre kladdig än de som finns på apoteket, de här runda burkarna. De funkar också jättebra, alltså alla funkar superbra, men just den här som jag använder, den tuben från Runner's World, den är lite mindre kladdig, så det kan ju vara ganska skönt när man drar på den.
Finns det olika märken eller är inte vaselin?
Jag tänker att det är varumärkes typ Jag vet inte om det finns olika märken.
Det står typ klöver vaselin på de där gula.
Ja, det gör det.
Men jag tänker att det är de, att det är det som är vaselin. Men det kanske finns... Nej, nu säger jag att det finns andra. Apoteket har eget också, men, vitt vaselin.
De har ju... Ja, just det, de har ju vit med röd kork. Ja.
Jag trodde att vaselin den var haft. Den gula, att det var liksom...
Ja, den vita också är lite mindre kladdig.
Ja.
Är den. Den är lite mer lik den här som jag har köpt med från Runs World. Så det finns lite olika.
Ja.
Där, men alla funkar ju. Alla uppnår sitt syfte tycker jag. Så alla jag har testat funkar väldigt, väldigt bra. Ja, det är väl egentligen det som jag skulle vilja säga. Vad säger du egentligen? Bättre svar finns inte, men det är väldigt, väldigt bra och användbart. Och framförallt är det ju som mina hälar. Jag har en häl som är jättekänslig för att få skav.
Mm.
Och så fort jag använder vaselin och även när jag springer väldigt långt, som sista här nu, ultran som var 45 km i jättevärme, så hade jag en helt nya skor, men jag smällde in vaselin, fötterna med vaselin, och fick inte ett enda skoskav.
Mm.
Någonstans. Så att det funkar verkligen.
Ja, och jag tänker att det är liksom, det är de här ställena där man får den här friktionen under en längre tid. Så alltså mellan låren, där blir det ju att de nöter mot. Det brukar ju funka, har man långa tights brukar det inte oftast vara lika mycket problem. Men nej, ska man springa precis långt, så skulle jag nog kanske ändå sätta liksom i förebyggande. Och samma som du sa, armhålan, det är också sådana här ställen som man faktiskt pendlar och rör sig liksom hela tiden. Och där också se över att man inte heller har någon dålig söm eller någonting sånt på någon linne eller sport-BH. Precis. Att det inte är något sånt, för då kommer det inte att hjälpa. Utan du vill ju ha på alla de här ställena som du har en friktion. Och där tänker jag, fötterna är kanske sånt som man inte har det vanligtvis, men den, eller så mycket friktion, kanske lite mot mot skorna, men inte så mycket. Men det jag tänker just när man springer långt, som du säger, över 2 mil, det är ju att då kan säkert fötterna också lite svullna. Och vilket kommer att göra att du kanske får skav, fast du inte brukar ha något som skaver emot där. Jag tänker att låren kanske inte svullnar så mycket, utan där beror det lite på hur den form man har på benen. Tar det i mycket, då behöver man ju ha någonting som skyddar liksom däremellan.
Absolut, det är jättebra att ha där.
Så men just att fötterna kanske bara är just i förebyggande, för att de kommer kunna bli mer svullna under tidens gång. Så att även om du inte brukar problem, så kan det bli att du får det efter 2 mil till exempel.
Och jag brukar faktiskt, alltså innan långa lopp, så brukar jag sova. Jag smörjer in massa vaselin på fötterna och så tar jag strumpor på mig. Och så sover jag faktiskt i det också natten innan.
En liten kur.
Det brukar jag göra. Ja, en kur jag under natten.
Ja.
Det kan man testa. Sen tänkte jag på det här med sömmar och så, man som kan skava. Jag tog också faktiskt, eller brukar ta på långa lopp här nu. Jag tar vaselin även under, alltså vid sömmarna. Så tar jag vaselin under vid sporttoppen och sådär. För att minska risken för att en söm ska skavas, tar jag vaselin under också, för friktionen. Så under plaggen liksom, så mycket som möjligt.
Åh gud, det gör så ont när man just när ett skav som har tagit, jag vet att jag har haft mellan låren. Och jag kommer ihåg någon gång jag hade det också, du vet, när man har spelat typ beachvolley en hel dag, för då kan det också liksom, man är svettig och så kommer det dessutom lite sand. Och det blir så här, det ser ju bara så här lite rött och lite rånad, men alltså det bränner ju något fruktansvärt.
Ja, fy alltså. Inte alls skönt.
Det är verkligen, det är typ som det här papercut. Det är som ett litet löjligt sår som knappt syns. Men det gör så ont.
Men det var ju, för på ultran här nu så var det några från löpgänget i Motala som fick skav av löparryggsäckarna.
Ja.
De hade blodiga skav efteråt, flera stycken av dem. Och de hade behövt då kanske vaselin under ryggsäcken där det liksom touchar mot huden också.
Ja.
Så det är verkligen, det har en fin användning.
Och kanske till och med så här tunn tejp också, kan jag tänka mig, om det är mycket skav.
Ja.
Killar har ju ofta så här tejpade bröstvårtor, för att det kan bli att skava mot t-shirten. Och det antar varför det inte händer på tjejer är för att vi har en tajt sport-BH under. Som gör att det liksom inte är så mycket friktion. Men det tänker jag, men det finns en massa olika sådana tejper som är följsamma, som inte stramar åt och sånt. Och det tänker jag att vet man att man får lätt får vid väskan eller vid armhålan eller någonting, så då kan man ju säkert försöka tejpa också som ett extra hudlager eller vad man ska säga.
Absolut.
Om vaselin inte
hjälper. Det var vårt svar. Ja, precis. Vårt vaselinsvar. Var inte rädd att använda det. Kör på det. Ja, men du Sara, nu har vi ju babblat på här i en timme som vanligt då. Intressant tyckte jag det här med din utbildning, tycker jag. Med diastasen och det här, väldigt intressant.
Ja, men det är nog det som har ändrat mest under hela min tid som jag jobbat som PT. Så det är ju de här sakerna. Alltså det kommer ju alltid lite nyare än så här styrketräning eller någonting. Men det är inte så stora skillnader liksom.
Nej.
Men det här är nog det som har ändrat kanske mest under den tiden som jag har jobbat. Och det är ju jätteintressant att följa. Och jag hoppas att om 5 år till så vet vi ännu mera om det här.
Ja, verkligen. Och jag hoppas att ni som lyssnar, så många av er som möjligt, att ni springer med oss den 20 september klockan 9 på morgonen. Och vi kommer lägga upp som sagt en post om det här och förklara mer hur ni anmäler er så att det inte blir något otydligt kring det, helt enkelt.
Ja. Kul! Jag har ett lopp att se fram emot.
Ja! Eller hur? Superkul ju.
Härligt.
Ja. Ja, men ha det så bra så länge, så hörs vi nästa vecka igen.
Det gör vi. Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.